Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu snart, lördagen den 14 september, så kör jag stand-up på Stockholm Comedy Club och den 16 september kör jag stand-up på Skala Comedy i Stockholm. Det är Skala Teaterns källare och där händer också en kul grej den 20 september. Då är det premiärvisning för avsnitt 4 av min sitcom Mina Problem. Det är bara för inbjudna. Men om du är Patreon till den här podden, eller om du var statist eller dylikt i Mina Problem, om du varit det, så kontakta mig på Instagram eller Facebook så skriver jag upp det på gästlistan. Länkar till allt det här och mina andra kommande gig i till exempel Stockholm, Göteborg, Klippan, Norrköping, Växjö och Malmö hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Floda kommer jag också till. Ni får jättegärna stötta min verksamhet som entertainer på patreon.com/arkivsamtal. Eller så kan ni swisha valfri summa till 0760-724728. Uppskattar som fan alla som gillar och stöttar mina grejer. Följ mig också gärna på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Liv Strömqvist.
Hej.
Vi sitter hemma hos min mamma i Malmö. Min mamma är inte här. Hon har ett väldigt långt bord så vi sitter väldigt långt ifrån varandra. Mm. Vilken film tänker du på? Jag tänker på den här Batman-filmen från 1989. Där de sitter på något sånt långt matsalsbord och har en dejt. Kim Basinger och Michael Keaton och sitter så jättelångt ifrån varandra. Mm-hmm. Jag gissar att det är komisk effekt de är ute efter.
Det låter kul. Det låter som liksom början till många slags dråpligheter. Eller?
Jo, men det är nog något sånt att
typ... Skicka saltet.
Jo, men det är nog något sånt Alfred, han kommer liksom och så ska han servera då och få gå väldigt, väldigt långt mellan de två. Halvkul ska jag säga att det är.
Alfred bara suckar och... Är det såna?
Jag har inte sett den sen. Nej. 89.
Nej, jag har aldrig sett den.
Nej, och det var ju väldigt länge sedan. Det var 89.
Just det. Kim Basinger.
30 år sedan. Så, men det minnet har etsat sig fast. Mm. Förutom att jag är djupt besviken på filmen. För jag trodde det skulle vara något mer än så.
Mm.
Något större.
Ja, jag förstår.
Men apropå servering så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Det är inte riktigt lika stort utbud som det brukar vara hemma hos min mamma. Eller utbudet är nog stort, men... Finns då i alla fall hennes Nespresso-apparat. Mm. Så då kan man få Lungo eller koffeinfri. Mm. Sen finns det Mariestads 3,5. Mm. Den tror jag inte är så svår att hitta i vanlig Ica. Det finns någon slags Freno, Mango och Orange sockerfri läsk. Mm. har jag tyvärr kanske druckit lite direkt ur flaskan. Så att det, om du har basilskräck så undvik den.
Det har jag faktiskt inte. Men,
inte. Mm. Sen för tråkmånsar och näsära har vi vatten.
Mm. Nej, men jag skulle faktiskt vilja dricka Maria Stad.
Mm. Men fan, då tar jag också en sån. Det finns två folkölsburkar.
Mm.
Vill du ha den i ett glas eller vill du ha den direkt ur burken?
Jag kan ta den i ett glas kanske.
Mm. Lyxigt.
Lyxigt.
Men då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna. Varsin Mariestads klass 2, cirka 3,5.
Jag tror när jag var gäst i den här podden sist så drack jag mjöd. Kan det stämma?
Ja, men det gjorde nog. Då var vi nog i Stockholm. Ja. Då hade jag fått...
Du hade fått mjöd av någon.
Mjöd från en kille som jobbar på Fette Tunna. En extra viking. Mm, jag lyssnar ganska mycket på er podd, En varg söker sin podd.
Okej, vad kul.
Ja, jag gillar den jättemycket. Jag tänkte på... Ni försöker ofta hitta lite de originella vinklarna och åsikterna.
The hot takes. Det är en ständig jakt på hot takes.
Ja, det kanske är det.
Desperat jakt på hot takes.
Det är ofta väldigt överraskande ställningstaganden du kommer med. Men det är nog det som gör det roligt också, ska jag gissa på.
Nej, men det handlar om en estetisk värdering. Så här, att man då liksom... föredrar det överraskande för det rätta, eller liksom det som är, då är det, om det är liksom kul i längden, men ja.
Ja, men som jag lyssnade på senaste avsnittet när ni pratade om en tjej som då tyckte det var jobbigt att hennes kille lyssnade på poddar gjorda av tjejer.
Just det, precis.
Och då var er ståndpunkt var ju där att ni förstod henne till punkt och pricka.
Men det är faktiskt helt ärligt. Alltså jag vet inte, jag tycker det är rätt intressant. Men upplever du som kille, blir du svartsjuk om din tjej lyssnar på, eller liksom tycker att, alltså lyssnar jättemycket på en killpodd och tycker de är jättebra och jätteinspirerade av dem och sånt?
Jag hade nog blivit det. Alltså nu har hon ingen sån favoritpodd, men som ni berättade om...
Men det är rätt intimt att någon ligger och lyssnar så här kanske timmar på liksom, jag vet inte, ett väldigt intimt samtal, jag vet inte.
Nu, jag hade kanske blivit det. Nu var det också så att min flickvän, hennes kille lyssnade mycket på arkivsamtal och det var ju så, och vi lärde känna varandra.
Det är ju
så det finns ju då
ett argument.
Det hade ju funnits en verkligen legitimerad svartsjuka då om hon skulle börja lyssna på någon annan killpodd.
Just det. Det här är argument för när tjejens sak.
Mm, jo, det är det. Men det är ändå överraskande när ni den första tanken folk har kanske så här, är ju som då de som kritiserar henne, att men första tanken, men du skulle aldrig säga så om en tjej lyssnar på killpoddar. Men så, ja, så det kan man ju tycka också. Svartsjuka är ju inte heller, följer ju inte alltid jättemycket logik. Och...
Nej, precis. Men sen bara tyckte jag att folk hade fel när de argumenterade mot henne. Var så att, men du blir väl lite sur om din... liksom om någon läser en ledartext skriven av en tjej eller så, man bara, men det är inte riktigt samma sak, för det är något som är rätt så intimt med poddar, tycker jag. Eller just att det är så här, man söker upp det, man liksom har jättenära relation, ofta pratar om, men väldigt så här, det är som att lyssna på en kompis typ, eller man känner att man får en ganska, jag själv känner också att jag får liksom en väldigt så här stark relation ofta till just poddar liksom, och till de människorna som man lyssnar på. Mycket. Mm. Att man känner sig jättenära dem.
Jo, jag tror att jag känner Kevin Smith. För att jag har lyssnat på så mycket av hans poddar. Liksom.
Och jag
är ju viss med honom också. Mm. Men han känner inte mig.
Nej, det är det som är så himla sjukt. Precis.
Och idag så ska vi prata rätt mycket om relationer och kärlek och sånt. För att temat för dagen är din nya bok, Den rödaste rosen slår ut.
Mm.
Har den släppts ännu på den fria marknaden?
Ja, men jag tror att den ska liksom kunna gå och köpa liksom i en affär. I alla fall liksom början av september. Typ. Alltså första veckan typ, i september.
Okej.
Okay. Ja, men den liksom, du har fått läsa den.
Ja.
För den finns i fysisk form. Men jag vet inte varför. Ja, men jag tror att det skulle vara att man skulle kunna få den från Adlibris typ månadsskiftet. Liksom. Ja.
Mm. Och jag tyckte den var både bra, intressant och rolig.
Både bra och dålig.
Nej, den var bra. Jag har läst flera av dina andra böcker också.
Mm.
Och lite kort, vad skulle du säga att den här boken handlar om?
Den handlar väl om så här kärlek i vår tid, eller vad man ska säga. Alltså typ, ja. Alltså hela första kapitlet handlar om att inte bli kär. Sen handlar det om att när kärlek tar slut eller försvinner, typ varför du gör det. Ja, det undersöker sådana slags saker. Mm.
Ja, den boken som du påminner mest om är väl kanske Prins Charles känsla. Mm. Som du, var det 10 år sedan den kom eller någonting?
Ja, det är typ 10 år sedan. Ja.
Och där handlade det ju mer om, där vill du mer förklara, eller frågeställningen var då, vad det är kärlek?
Mm. Mm.
Medan här var det då, varför blir vissa inte så kära längre?
Mm.
Och vad händer när kärleken tar slut? Och då har ju exemplet som det börjar med, då är det ju Leonardo DiCaprio.
Mm.
Och ja, vad är tanken kring den grejen?
Ja, men jag ville bara undersöka så här, typ ett fenomen som jag ändå upplever har varit, blir mer och mer vanligt liksom i vår tid, som är så att man lever mer och mer, alltså istället för, det kan ju liksom vilken idiot som helst liksom notera så här, att för typ 2-3 generationer sedan att det var mer så att man levde i långa förhållanden som var liksom från hela livet och så, men att vi liksom nu lever mer och mer i så här korta förhållanden eller liksom förhållanden som inte riktigt är förhållanden utan mer så här kanske någon liksom on and off grej eller någon kåk och grej eller någon, alltså i alla fall något som inte är så här lika liksom tydligt, upplever jag i alla fall att det är så här, och då liksom tog jag bara som ett exempel för att jag ville bara ha ett exempel att utgå från att Leonardo DiCaprio har varit ihop med väldigt många så här modeller från, vad heter det, swimsuit issue, men att han liksom varit ihop med många. Alltså, jag vet, har ju inte någon jävla aning om hans liksom, privatliv. Eller så. Jag bara tar honom som exempel. Så här. Varför är det så att han har liksom varit ihop med typ en så ett år, och sen nästa år en annan, och sen nästa år en annan, nästa år en annan.
Mm.
Och att också, vad jag tänkte på var ett intervju och sånt, att han ofta säger så, nej men det gjorde ingenting typ, eller vi är liksom bara vänner, eller det är liksom, vi har typ samma relation som vi hade innan, och det finns inga hard feelings, och ingen är ledsen, och det var liksom att ingen är ledsen och ingen är glad, och alla liksom men liksom att alla bara är, nej men liksom, och då gjorde jag serien heter så här, det känns inte, för då är liksom lite grann att beskriva det scenariot att liksom vara att det är väldigt så att det liksom inte riktigt så går ner i liksom den djupaste typen av sjukhet. Och det behöver inte så här vara något dåligt, det kanske bara är så. Men varför är det så, och varför är det mer så nu än vad det har varit liksom, innan? Så det är egentligen, och sen har jag då typ 5 så här olika filosofiska, sociologiska teorier som liksom jag letat upp och försöker liksom förklara Leonardo DiCaprios liksom kärleksliv utifrån dem.
Ja, ja, du jämförde också honom med så här gamla dramatiska män som var mer romantiska och blev helt förstörda när då en relation tog slut. Men vilka, men var det så, jag tänkte att det var 3 exempel, men det kan vara 5 olika exempel från Leonardo DiCaprio.
Ja, det är liksom 5 förklaringar till så här varför
varför vi inte känner
varför
lika
vi inte
mycket
känner
i vår
lika
tid.
Mycket liksom, eller varför inte det är lika, det är liksom olika sociologer och sånt som har liksom själva då, eller som tror det då att det blir mer slags ovanligt med liksom då det här.
Och vilka kan du dem på dina 5 fingrar? Vilka alltså
teorierna?
Ja, alltså bara rubrikerna tänkte jag vill höra nu.
Ja, just det. Den andres försvinnande är en grej som handlar om narcissism. Sen finns det en som heter det rationella valets uppsving, som kanske handlar om att hur man väljer, att liksom välja rationellt istället för att välja så här intuitivt, att det kan göra att man inte känner lika starkt enligt vissa då.
Mm.
En annan är så här en ny typ av ett nytt sätt att konstruera manlig status, alltså typ att alltså det har såklart alltid varit manlig status att så här omge sig med så här många vackra kvinnor, men det som man tänker så här nu kanske är det så här att det är mer status för män att liksom ha distans, och kanske för 100 år sedan var det liksom statusen för män konstruerades i att du var liksom en typ familjefar eller en slags patriark, att du kanske hade många kvinnor men du liksom var ändå gift och hade jättemånga arvingar, och det liksom ingick i liksom statusbygget att du skulle vara den här typen av familjefar, men nu kanske den manliga statusen konstrueras snarare i att du liksom har distans liksom på så här sexualitetens område typ. Och sen den fjärde är avförtrollningen av världen, typ att var mer så här vetenskaplig och rationell och inte tro så mycket på så här saker som typ ödet eller meant to be eller så här magi eller typ sådana saker liksom. Så det var meningen att jag skulle träffa den här personen. Sådana slags idéer känns liksom inte så troliga liksom, när man vet så pass mycket om hur biologi och sånt fungerar. Så det är svårare att liksom tro helt enkelt att det här verkligen skulle vara så. Och tänker man istället att man är påverkad av hormoner typ och sånt.
Mm.
Och sen den sista är att vara superdålig på att dö, heter den. Att vara superdålig på att dö. Ja, att man inte kunna ha avslut och slut i så här, en slags kultur som alltid handlar om expansion och förändring och flexibilitet och sånt. Att det är då svårt att ha den här stämningen så här. Jag ska bara ligga med den här personen resten av mitt liv och bestämma mig för det. Liksom. För det är så himla definitivt. Så att det liksom passar inte riktigt ihop med hela resten av stämningen av konstant självutveckling och förändring och liksom hur hela vårt samhälle är i så här senmoderniteten liksom, i den här, så här sjuka så här, eller otroliga så här snurren av händelser hela tiden. Ja, det är de.
Ja, och ja, det kanske, alltså det man tänker på om man bara ser Leonardo DiCaprios liv är ju då att han har ju möjlighet att göra det eftersom han liksom har väl tillgång till väldigt mycket snygga tjejer då, som är fans.
Yeah.
Och att han förmodligen då efter ett tag kanske liksom förälskelsen dör ut. Och då så är det lättare att bara göra slut och sen hitta någon ny.
Visst.
Och det tar det väl upp också att teknikens utveckling har ju gjort det lite lättare för vanligt folk att leva så också. Med Tinder och liksom liknande grejer så kan man ju ganska lätt träffa någon ny. Det är liksom inte alltid... Det känns inte som slutet på världen på samma sätt när ett förhållande tar slut längre. Man vet att de flesta har ju lite ganska tillgång till att dejta någon ny ganska snabbt och lätt på något sätt. Men vilken tänker du är den starkaste av de här
sanningen.
Fem grejerna?
Vad sa du? Sanningen. Absolut.
För jag tänker att det är det som är anledningen till att det har blivit så. Att så här, det är inte så skuldbelagt att skilja sig längre.
Mm.
Eller förmodligen inte att göra slut heller.
Mm. Mm.
Och det är kanske i mångt och mycket en lättare väg. Men jag får lite intrycket i... Alltså du tar ju inte jättetydlig ställning i boken. Alltså för något av det. Det känns inte som att du är speciellt dömande mot någon i boken. Men jag får ändå liksom, om man läser mellan raderna, får jag ändå lite intrycket av att du är mer fan av det gamla sättet med de här starka, känslosvallande, romantiska passionen och lidandet. Stämmer det?
Mm, det tror jag stämmer. Absolut. Precis.
Du känner att du liksom saknar det på något sätt, eller? I den moderna världen?
Ja, men precis. Men jag tror liksom att så här... jag tror liksom att... alltså jag tror liksom att det är så. Så att i sin natur att det är så.
Att
kärlek eller förälskelse är så här irrationell till exempel. Och är som någon form av liksom yttre kraft som typ drabbar en eller så. Och gör att man liksom inte riktigt själv kan styra över det och så.
Mm.
Att det liksom, eller så utifrån egen erfarenhet så tycker jag att det är så. Och att det också kan vara så att kärlek så tar slut utan att man kan riktigt styra det. Alltså man, även om man vill, så man kanske vill, alltså, önskar att jag fortsatte känna det här för den här personen, men så gör man inte det. Och då går det liksom inte heller riktigt att så här med egen... med egen kraft typ, eller liksom någon slags egen ansträngning att, att liksom få själva som känslan, tror jag i alla fall, inte att komma tillbaka, eller liksom, eller du kanske går och jobba på det på något sätt, jag vet inte, jag, men jag tror...
Vänta, nu pratar du lite för snabbt då.
Okej.
Vad sa du? Bara backa bara 15 sekunder.
Allt såg jag så.
Det var någonting med att jobba på det själv. Jobba på det.
Nej, men, okej. Nej, men att jag tror att jag tror att känslan är irrationell från början. Och då tror jag att om man liksom för mycket försöker så här styra det och liksom själv ska bestämma det hela tiden och så. Då tror jag att man kan liksom förstöra så att känslan inte liksom blir lika stark.
Att den magiska känslan försvinner då.
Exakt. Att man liksom lite...
Jo, men det kan man
att
också
det blir
se
lite tråkigare liksom, att det blir inte riktigt lika liksom, att det blir så här. Ja, men jag tycker det är lite alltså, vänta, för jag upplever själv att förälskelse är så här ganska ovanligt, alltså att det inte händer särskilt ofta, att det händer kanske så här under en livstid, alltså vänta. Jag vet inte. Ja, men så här på riktigt så helt sjukt starkt 2-3 gånger, alltså så här på det sättet. Och sen att folk nu är så bara, ja, men typ så här, är på Tinder och bara, varför händer det inte? Varför träffar jag inte någon? Jag har varit här i 3 månader. Eller varför känner jag inte någonting för någon? Och så där? Att man kan bli lite så, att man liksom inte riktigt har den respekten, om ska säga, för själva fenomenet. Typ. Att man liksom bara, ja, men du, det här händer ju inte. Eller fattar du, det händer typ nästan. Jag är svinglad om det händer liksom en gång på 10 år. Och om det sen då är... Alltså, eller fattar du vad jag menar? Att,
jo, jag fattar.
Så kan jag kanske känna då ifall jag skulle säga någonting. För det känns som att... ja, jag tror att ifall man försöker ta bort allt det här kring det som är så här... Ah, det är svårt, det är oförutsägbart, det innebär lidande. Om man ska ta bort allt det och bara göra det till så här... Ah, men det ska vara jättebekvämt för mig och jag ska ordna det på sig. Då tror jag att man kanske också tar bort från den positiva sidan. Att då kanske inte känns lika starkt. Typ.
Nej, men så är det ju liksom... med allting tycker jag lite i dagens samhälle med, när man var liten och letade efter musik. Vi är bara födda 78.
Då
var
mysigt.
Det så här, vad sa du?
Mysigt. Ja. 78.
Ja, men man om man jag kunde ju så här gå runt på skolgården och fråga om det var någon som visste, för jag hade ju väldigt lite pengar också, men så här, jag hade hört låten She Drives Me Crazy av Fine Young Cannibals. På radio, tror jag.
Ja, ja.
Och så var det så här, hur ska jag, jag tyckte den lät skitcool och skitbra, den låten. Och sen så var det liksom, det fanns inga skivbutiker i Järup där jag växte upp. Man kunde åka in till Lund och köpa den liksom på vinyl, men det var ju jättedyrt, hade jag inte råd med. Så gick jag runt liksom på skolgården och frågade om någon visste någon som visste någon. Och till slut så liksom, efter några veckor så var det så här, ah, min polare har den, du kan spela av den på kassett. Och då när man väl får den så självklart så blir jag ju gladare då än om det bara så här, ah, den låten var bra, jag hörde den på en Spotify rekommendärlista och så får jag den direkt. Och det, och så att, men jag vet inte om det, jag är inte säker på om det är bra eller dåligt. Alltså det här, jag tänker också på serietecknaren Seth. Som är sån här boksamlare. Och han har gått runt liksom och trånat efter vissa böcker i hela sitt liv. Och sen sa han, så fort jag fick en dator så hittade jag alla de böckerna. Och jag vet inte, och han sa, jag vet inte om det var bra eller dåligt. Jag blev såklart glad, men att det här, att allting är så lätt, så är det ju kanske med relationer också. Att det är klart att man blir gladare då om det är ovanligare och svårare att hitta någonting. Än om, för nu är det ju, Leonardo DiCaprio kanske är ett extremfall eftersom han har så extremt lätt att träffa någon liksom, som är säkert både snygg och intelligent och rolig. Liksom. Så han kan ju bara säga, så fort han tröttnar så kan han, ja, det kommer fler på... Men jag känner mig som Seth där. Jag vet inte om det är bra eller dåligt.
Mm.
Du är kanske mer övertygad om att det är en dålig grej det här, att det är lättillgängligt.
Nej, det tror jag inte egentligen.
För det, man kan ju inte gå tillbaka.
Jag tror inte att det är heller så lättillgängligt. Känslan tror inte jag är liksom blivit mer lättillgänglig, fast...
Nej, men,
jag tror
men
det är någonting känslan, med så här, att det handlar om så här, vad du själv lägger in. För när han lägger in det där, att han letar efter den här boken, då liksom gör han ett slags arbete själv, om man ska säga, eller när du letar efter den här låten och sånt. Och liksom, har du så här, lagt in en massa så här, av dina egna så här, känslor eller vad du... Eller så här, som när du får det direkt, så har du liksom inte själv gjort det förarbetet, eller man ska säga. Och det är kanske det som också är grejen... Fast jag vet inte, och jag vet inte. Men jag pratade med en tjej som var så här, typ 10 år yngre än mig. Hon var så här, hon bara, en kompis, hon sa så här, hon bara, jag fattar inte den här grejen, så här, det skulle vara så jävla romantiskt att vara med om det, liksom att man är så här på krogen, typ så klockan 3, och man bara så här möter någons blick, typ som främling, och bara liksom träffar den på det sättet. Hon bara, det skulle vara så jävla fett om det så här kunde hända, typ så. Just bara för att, eller det är den så här Tinder-generationen, att då har man alltid så här redan bestämt innan, eller då, alltså typ då är det någon som man redan vet ska komma dit, eller man, alltså man har liksom tagit bort ett slags så här element av slump eller någonting sånt, utan då har man liksom redan, då vet man redan att den är singel eller den letar efter, eller så här, det finns liksom ingen...
Men just det, hon beskrev ju, alltså,
och det var det sunkigaste.
Ja, men... det mest bespottade från vår generation var ju det fulaste sättet att träffas på.
Det var absolut
det fulaste
sättet.
Hon sa det som det mest romantiska.
För henne var det så här en romantisk dröm att det någon skulle kunna få hända på möta en blick från en främling.
Jo, alltså Strangers in the Night. Det är ju egentligen liksom 43-ragget beskrivet kanske.
Precis,
liksom. Men det beror ju på lite hur man lägger fram det.
Exakt.
Det kanske kommer bli romantiserat i efterhand med Tinder-dater också.
Säkert. När man bara har ihop en sån här AI-robotar.
Jo.
Alla har en sån robot som är så jävla romantiskt på den tiden när man så träffade någon av kött och blod.
Hann du någonsin med Tinder-grejen? Alltså jag tänker...
Nej, jag har faktiskt inte gjort det, och jag vet inte heller särskilt mycket om det och sånt, och därför skriver jag faktiskt inte heller om det i boken.
Men
jag tänker liksom att det är så här en slags en del av ett annat sätt. Det skriver också i boken så här, att man kanske typ så sätter upp någon slags som kriterier förväg, och det tycker jag man kan se även folk som inte dejtar på Tinder, så även ifall man bara träffa folk annars liksom, att så kanske vara väldigt mycket så, kanske ganska mycket mer liksom så rationell i sitt dejtande, så att man tänker så här, jag letar efter detta och detta och detta och den ska fylla upp detta och detta kravet och så. Och det är också liksom en teori i boken att tydligen, det här tycker jag man själv har ganska hög igenkänning på, att när man är så här rationell kring någonting och ska bedöma någonting och verkligen tänker igenom det jättenoga, att det tenderar att så här dämpa det positiva intrycket liksom. Alltså typ så här, man har gjort så här undersökningar när folk äter mat och ska, bara, när de bara äter maten så är det så här, ja men det här var jättegott liksom. Men som någon säger så här, men hur var egentligen, då blir man så här, men var det stekt? Alltså, då blir man liksom lite så här, men börjar folk ha en jävla massa åsikter och så här, typ helt plötsligt så var det inte alls gott liksom. Eller typ när man går in i lägenhet och ska hyra eller något sånt där och är så här, ja men man tänker efter jättenoga så finns det skitmånga fel liksom. Men om man bara går in kan man få en vibb som är så här positiv. Alltså, och just det här då intuitiva vibben skulle kunna vara så att den försvinner när man håller på för mycket med sådana typ matchmaking-appar och sånt. Att bli överraskad själv av att tyckte jag om det här? Det hade ju aldrig ens kunnat tänka att jag skulle gilla typ. Alltså att det blir liksom en överraskning för en själv liksom. Ja, typ så.
Men när du, alltså, för du tar ändå upp i boken någon gång det här med att ja, men det finns vetenskapliga undersökningar som visar att man kan vara, vad är det, förälskad i max 2 år, eller vad det sa jag? mellan 1 och 2 år. Jag är inte helt hundra på om det stämmer eller inte, men det är också så här en... Det kanske är sant, jag vet inte, men det är ju ganska deppigt, och det är ju deppigt att att ha det framför sig liksom. Men samtidigt så är det också lite, så tycker jag också lite att ignorera det är också lite korkat, att man, för om man då går in i ett förhållande och tänker så här, vi kommer vara så här kära i varandra för alltid, då är ju också besvikelsen betydligt djupare när det väl börjar klinga av liksom, när det börjar dö ut. Om jag tänker om man är lite förberedd på det, då kanske man ändå kan få det att hålla lite lättare liksom. Jag vet inte, alltså då är det så här, okej, nu vet vi att nu kommer det här jobbiga, nu kommer liksom förälskelsekänslorna att klinga av. Vi kanske vill vara ihop i alla fall för att vi har kul ihop och gillar varandra, men att man är beredd då på det, och då krävs det lite den här liksom torra vetenskapliga analysen för att man ska kunna liksom få förhållandet och kanske hålla bättre.
Ja, kanske är det så. Precis. Men jag tycker på något sätt att det finns någonting i själva känslan som är så här, alltså jag tycker inte det spelar någon roll om det kommer vara sant eller inte, men att man tänker så här, den här personen vill jag vara ihop med för alltid. Alltså så känns det.
Så säga, det kan man ju aldrig tänka även om man tänker att de här liksom initiala förälskelsekänslorna.
Det här är meant to be. Det här är den här pussbiten. Alltså, liksom alla de här så otroligt så här romantiska då, vad ska man säga, fantasierna eller den här kemiska cocktailen som sätter igång och gör att man känner så liksom. Och ja, men precis. Jag tror att det är jag tror att jag själv, när jag var mycket, mycket yngre, var jätterationell så hela tiden, tänkte så här, men det här är bara en sån liksom hjärn, alltså det är liksom väldigt så irrationella känslor, så här är det absolut inte, och därför ska man liksom hela tiden så veta om att det ska ta slut, eller liksom att man liksom inte ska liksom, jag vet inte, men hela tiden försöka hålla så här, hålla borta det liksom. Men det har väl varit en sån grej,
hålla
så här,
borta kanske, vad?
Alltså en sån förälskelsekänsla eller typ att inte riktigt
att du försökte när du var
yngre, tänker mer logiskt på det så liksom, ja, att är inte det här bara liksom, eller jag kommer ihåg det som till exempel att om någon blev kär i mig så kunde jag vara så här, men den här personen känner ju inte mig överhuvudtaget, så att den kan inte vara det liksom. Nej, men så här, den liksom känner inte till alla mina politiska åsikter som är så jävla intressant. hur kan den säga liksom att nej, men det är så jävla ytligt liksom, vilket jävla skit liksom, att någon säger så här, någon som har sett den i skolgården eller whatever, eller så här, den typen av liksom approach från någon, så tyckte jag bara att det var skit liksom, typ så här, det måste vara någon som liksom har då känner mig utan och innan och verkligen alltså, men liksom att jag liksom inte har någon respekt för det, att så här, det kan visst vara bara en konstig vibb som man inte kan förklara, som handlar om hur någon typ går eller alltså, fattar du menar, alltså det kan vara vad som helst, så det liksom, och det kan göra att du blir supersäker på att det här är en person. Alltså, det är liksom, och det tror jag att jag liksom bara helt enkelt inte fattade liksom. Så här, värdet av det irrationella, att det är också en typ av talang, om ska man säga, eller att tro på det är en slags talang eller en slags någon slags jag vet inte.
Ja, men det, jag tänkt på det med det här att tro på det irrationella. Så där. Vi har ju känt varandra ganska länge. Jag tror när vi var i Japan för 10 år sedan med Galago, då kom jag ihåg att jag blev ändå lite chockad eller förvånad i alla fall när du berättade att du trodde en del på horoskop och sådär. Och det är väl... jag kan tänka mig att kanske en del av dig fattar att det här är irrationellt och tror på det, men att du kanske mer än jag har en vilja att liksom tro på det irrationella, eller?
Ja, men exakt, det är som en sån superrationell människa som så här håller på att försöka lajva att vara irrationell, för att jag tycker det verkar så jävla gött att vara en sån horoskopmänniska. Ha det som goals.
Det känns som att du har två sidor som liksom fightas, alltså så här, en ängel och en jävel på axeln aktigt, där en ängel är det här att rationella tänkandet, men sen så vill du ändå vara en så här
nej, men jag tror att jag har blivit exakt precis, men jag tror att jag kanske har blivit besviken på mig själv när jag liksom har trott att jag kan styra mycket själv och sånt, sen så har jag märkt att jag ändå inte kan det, och då tror jag att liksom
Men det kan ju också vara, alltså, ja, det här att man inte kan styra själv, det kan ju lika gärna vara liksom den torra vetenskapen. Alltså så här, om då förälskelsen till exempel går över efter 2 år, då kan man kanske inte styra det själv. Även om man vill fortsätta vara förälskad, så slutar man vara det på grund av någon form av biologi eller hormoner.
Precis.
Och då är det ju ändå, även om man inte kan styra av det själv, så är det ju rationellt. Det är ändå logiskt på något
sätt. Absolut. Men det tycker jag nästan, att se på det så, att vi är så här väldigt så här biologiska varelser som liksom styrs av olika grejer som är lite bortom vår kontroll. Det tror jag på ett sätt är ett nästan bättre sätt att se på det än den här så typ lite så self-empowerment-kulturen som är mycket så att du kan själv välja liksom att ditt öde ligger i dina egna händer och liksom så... för det tror jag liksom att man ändå inte kan liksom. Man kan väl det till en viss utsträckning, men inte så mycket som man tror liksom. Och då då tror jag det är bättre att se på det som ett öde typ, något liknande.
Ja,
men vilket är extremt ute. Att liksom tro på ödet är väl typ det mest sjuka man kan göra typ i det här samhället. Alltså att bara säga såhär, mitt öde var så här. Men tycker jag det är mysigt.
Jag kommer från en liksom ganska rationell bakgrund och tänker väldigt mycket rationellt. Men det har ju nästan gått varvet runt så som folk beskriver hur höger- och vänster politiskt möts i en cirkel åt andra hållet. Att det har blivit så att jag tänker så här att alla liksom våra val och sånt beror på olika saker. Alltså som, om det är att man liksom rent teoretiskt skulle kunna räkna ut exakt hur jag kommer reagera i en situation. Jag tror rent rationellt inte på slumpen, och därmed så blir det att jag tror på ödet. Men när jag är liksom determinist på det sättet, att jag tror på ödet, eller jag tror att allting är, jag tror inte på den fria viljan, jag tror bara att man har en illusion av fri vilja. Så jag tror ju på ödet på det sättet. Men när jag säger det till folk, de flesta tittar på mig som att jag är dum i huvudet om jag säger att jag tror på ödet. Men det är någonting som jag ändå har tänkt väldigt logiskt, att det måste ju vara så. Det kan ju, liksom, det är alltid någonting som får mig att tänka på ett sätt och någonting som får mig att handla på ett sätt. Och den kedjan kan man liksom teoretiskt spåra tillbaks oändligt. Och därför så tror jag inte på någon slump.
Nej.
Så jag tror på ödet, även om jag liksom bara rent vetenskapligt har räknat ut det. Eller jag kan inte vara helt 100, men jag gissar
på ödet. Det var ditt öde att driva den här podden. Det var ditt öde att skapa arkivsamt.
Jo, jag skulle, men om jag formulerade
det
så.
Du kunde inte komma undan ditt öde, för då skulle liksom något annat mycket sjukare hänt som ändå skulle leda fram till att du skulle göra den här podden.
Ja, men så, jag hade inget val. För att det var de här viljorna
allting
och tankarna
ledde fram till.
Jo, det var lite på hur man formulerar sig. Men,
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tror du på ödet då?
Nej, jag gör nog fan inte det. Om du nu verkligen ska vara helt ärlig.
Det kanske är så att det är en flummig grej tycker jag, att tro på fri vilja. Att tro att man kan styra.
Nej, det
styra.
Tror jag inte på. Jag tror inte på fri vilja.
Men då tror du ju på ödet.
Ja, då kan jag tro på ödet, ja. Mm. Ja, precis.
Men det är ju ingenting jag rekommenderar någon att säga. Så här, det var ödet att vi två skulle träffas. Det låter fel. Även om
nej, jag tycker det är bra. Jag tror det är en bra grej. Det är en hot take.
Ja, det är det.
Att säga det.
Jag tror nog ändå att...
Att gå fram till någon ett kvart i tre och säga det var ödet att du... Eller skriva att det var ödet att jag såg dig här på Tinder, för jag skulle egentligen inte ha öppnat min app just nu, men detta måste vara det här var det sista ultimata tecknet för att du och jag.
Jag skulle nog gissa på att alltså den sortens romantik som du beskriver och liksom jag tror nog i verkligheten skulle du nog blivit ganska äcklad av en man som är såhär känslosvallande och liksom säger att det var ödet att just du och jag skulle träffas.
Hela regeln kring det är ju att man blir äcklad om det är någon man själv inte är intresserad av, och man blir absolut inte äcklad om man själv är intresserad. Ja, då kan en person göra vad fan som helst. Så därför finns liksom saker som skulle vara olagliga liksom i det ena fallet. Är bara kul i det andra fallet. Så därför är det så svårt för män att orientera. Alltså. Hur det är rätt och fel att göra.
Vad kom du fram till? Alltså jag tänkte prins Charles känsla. Mm. Vad frågeställningen där var vad kärlek var för någonting. Mm. Det var så länge sedan jag läste den. Kom du fram till det i den
Nej,
boken?
Men den boken har väl liksom lite annan, liksom ett litet annat förhållningssätt, för den har nog med det här rationella förhållningssättet som handlar om så här, plocka isär det liksom så här.
Mm.
Det finns någon serie som handlar om så här, det historiska ursprunget till liksom varför vi till exempel är monogama, liksom att det är typ en kulturell konstruktion och hur den kulturella konstruktionen har framgång. Mm. Alltså så här, det är ganska mycket så på något sätt. Det handlar mycket om att känslor är liksom konstruerade av den kulturen man är i, liksom. Och jag tror att denna boken, alltså jag tror att jag kan ha ändrat åsikten då under de här åren liksom, och
att du har ändrat åsikten?
Ja, exakt. Och den här boken är mer den är ändå mer liksom pro-romantik. Jag tror den andra liksom handlar mer om så här, typ att demaskera liksom den romantiska känslan och sånt, och det här är inte liksom så, men att den här med, tror jag, alltså jag vet inte, kanske mer se det som att någonting som bara är på ett visst sätt, som liksom, jag menar att det finns beskrivet i så sjukt många texter som är typ 6000 år gamla eller 10000 år gamla, alltså så här exakt samma typ av känsla som är som exakt, eller liksom just att man liksom inte riktigt kan säga så här, ah, men detta är en social konstruktion för du har lärt dig att du ska, alltså så. Mm. Det är klart att det finns element, tror jag, i så här parafon och sånt som är liksom inlärt från att man har sett från tv-serier och sånt och lärt sig så här hur det ska kännas eller någonting liksom, men jag tror också verkligen att det finns element som absolut inte är socialt konstruerade liksom.
Mm.
Men så det är nog en skillnad, tror jag.
Ja, nej, men det var intressant det du sa, att du har ändrat åsikter och sådär. För att jag tänker när prins Charles känsla kom, det här liksom att till exempel monogami är en social konstruktion och sånt. Det känns lite mer som kanske en...
Åsikt från tidigt 2000-tal.
Ja, men det gör ju det. Det känns ju som en mer klischéartad feministisk åsikt. Alltså som är lite mindre originell kanske än de här lite mer hot takesen som du och Caroline håller på med lite mer nu för tiden. Att det är lite mer det, alltså nu, då var det kanske så här att du som, då var liksom feminism var inte lika mainstream. Nej. På den tiden. Mm. Och då liksom
då var det ett hot take.
Ja, då var det ett hot take. Ja. Då kunde du vara liksom en provokatör som en ganska liksom standardmässig feminist.
Absolut.
Men nu så när feminismen har blivit mer mainstream och det vanliga, så är det fortfarande liksom en provokation, fast liksom inom den världen på något sätt. Att För jag märker ändå liksom, det har skett en förändring i hur du liksom attackerar det allmänna åsikten.
Ja, men jag tror som typ mina första serier då, liksom att jag gjorde mycket så här, till exempel, ja, men så angrepp på till exempel kulturmän, fast då fanns inte ens det ordet, eller liksom det var, eller typ så här, men då, jag vet inte,
ja, då var det väldigt
du
mycket.
Kan vittna om att det och var kul du, att säga så här, Marx var en hora, alltså förstår man menar, för han låg med sin tjänsteflicka, och det var alltså, då fanns det liksom någonting i det som var så här, oj, kan man säga så om Einstein? Alltså, eller liksom att det var liksom, där kunde jag uppleva så här att det var en provokation, eller liksom någonting som något var så här, ja, något kittlande, något man kunde garva åt i alla fall, så bara titta på de här genierna som en flickvän som recenserade om att de var dåliga som pojkvänner, att det var något i det som var så här kul och typ inte så här, men sen så liksom med hela så här liksom att sen 10 år efter det, höll jag på att säga, jag ska inte vara så divig och dryg, men liksom att det började så här, typ att Åsa Bäckman skrev så här på kultur, sen bara kulturmannen bla bla bla, och sen ytterligare 10 år efter det så skriver liksom kanske Ebba Witt-Brattström en bok som handlar om att kulturmän är dåliga eller så här, och då liksom, och sen ja, men liksom att hela, alltså för mig så liksom hela den, alltså hela den grejen verkligen så här blåst över. Det liksom finns inget intressant tycker jag i att säga det idag, eller liksom speciellt inte efter så MeToo, eller liksom att någon skulle säga att så här, kulturmän är sexister, eller liksom, alltså det skulle vara helt fruktansvärt att ge ut en sån bok idag. Det borde vara straffbelagt att ge ut en sån bok idag och säga att det är satir, eller alltså, eller så att det är någon intressant samhällskommentar eller whatever, eller det tycker jag liksom är tjänst för om man är så satirik och håller på med det, för, eller liksom när det redan har sagt. Så man måste säga någonting som, eller liksom i och med att så här, feminismen har blivit så liksom mainstream-rörelse, som också så här, då måste man också så här, som då typ satir eller så här, samhällskommenterande person eller så också kunna så här analysera och titta på feminismen och vad liksom i det har, vart har det gått, och alltså det tycker jag är totala självklarheter. Att man inte vill vara liksom en att man inte vill vara, eller så här, det finns jättemånga så här, saker som också har hänt som har känts som de har blivit så otroligt konstiga, som med den feministiska rörelsen till exempel, man kan säga Mr. Cool-drevet som du är väldigt involverad i, och sådana händelser som gör att så här, man
frågan är om det var en del av den feministiska
ja, men det var väl ändå någon slags typ av profilerade feminister som liksom som har rasat mot texter eller upp, alltså, eller?
Jag vet inte riktigt om jag alltså, tänker så här, Elaine Eksvärd, om jag skulle säga henne som en profilerad feminist.
Nej, hon har knappt kallat sig där. Alltså. Men var ändå inte till Cissi Wallin väldigt engagerad i det också?
Jo, hon eller, var ju en av dem. Jo, men det var det. Jag skulle nog kalla det mer en moralism än liksom feminism.
Ja.
För det var också så här Jonathan Alvén som var så här frikyrkopastor.
Absolut,
som var,
men att det fanns en allians i alla fall mellan delar av en feministisk rörelse där man liksom använder kanske så teorier som handlar om att, så här, att skämta om någonting är första steget och andra steget är typ att så här, våldta någon och tredje steget.
Ja, vad hette den?
Folkmord. Nej, men exakt, men det är ändå en feministisk teori. Alltså, eller jag menar, det eller liksom ja, den här pyramiden. Ja, exakt. Ja. Och den liksom har ju ändå, ja men exempelvis det. Och då liksom kan jag väl känna så här, men jag tror inte att det är så till exempel. Alltså så, och då bara, ja, då vill man ju säga det. Jag tror inte att det är så. Eller så här, ja.
Nej, på sista tiden så har ju du gjort lite till en grej att så här, försvara grottmans liknande kulturmän på något sätt. Att
det,
nej, men jag vet inte, det är bara ett intryck. Alltså, så här, jag har lyssnat på dina poddar och, liksom, och sådär, och jag tycker att det har nästan aldrig sagt ett ont ord om en, om en grottmans lik kulturman på de senaste 5-6 åren. Liksom. Snart tvärtom. Att det, men, det är alltså, och det upplever jag lite som alltså att du har kanske en liten vilja att vara käringen mot strömmen liksom också. Alltså, och det är ju roligare att vara det än att komma med de här väntade, uttjatade åsikterna. Men är du medveten om det? Har du en vilja att vara käringen mot strömmen? Eller är det mer att du har...
Nej, men liksom... Jag tror att jag har liksom en vilja då, om man ska vara så här jättehögt trav, men det är snarare än att vara liksom så liksom, jag vill liksom inte vara del av liksom att stå och upprepa någonting som redan är väldigt sagt och väldigt upprepat, utan istället så kanske då liksom fördjupa och ifrågasätta det eller så. Och sen så tror jag också att jag kan känna ibland ett obehag kring, det kanske också är för att så här, när jag började så upplevde inte jag att jag var liksom del av en grupp så på det sättet, men sen så liksom när med hela sociala medier och sånt, att liksom, men att det kan bli liksom drev kring vissa saker eller kring vissa människor och så, och då känner jag alltid ett jävla obehag kring det. Så det spelar ingen roll om det drevet har rätt i sak liksom, kring någonting de drevar kring. Nej. Jag tycker bara att själva fenomenet att de, en jättestor grupp drevar mot en enskild person, tycker jag liksom, i sig är liksom bara, jag bara känner att få delta. Jag bara känner att det är oestetiskt. Men det är inte bara att det bara känns liksom bara, liksom, jag vet inte. Det känns inte, ja men jag vet inte fan. Jag tycker fel faktiskt att göra det.
Mm. Ja, vad var det andra kapitlet i boken då? Om vi ska, för det okay. Som inte handlar om... Jag tänkte på ett kapitel i boken som handlar om den här gamla grekiska någonting. Mm. Som, han som lämnar sin älskade på en ö.
Ja.
Berätta lite om den grejen.
Ja, men det är liksom den säger han handlar om att sluta att vara kär, vilket också tycker är en ganska intressant känsla som också är så här då rätt så irrationell och mystisk och ofta bara kan vara så från nästan en dag till en annan, att det är så här, man kan sluta vara kär i någon som man var jättekär i. Alltså vet man inte varför blev det så eller vad hände där eller så. Och då finns det en, och då utgår, eller så då börjar den serien med en myt som handlar om så här, att det är den där myten när Theseus mördar Minotauren, och då får han ju hjälp av Ariadne.
Det är grekisk mytologi.
Hon har lagt ut en tråd i labyrinten som han följer, för hon har blivit förtrollad så att hon är jättekär i honom. Och sen är de jättekära, sen sticker de därifrån. Sen händer en jättekonstig grej på slutet av den myten. Men det är också bara för att de är så konstigt skrivna. Så det finns lite mer dramaturgi riktigt. Och så att det bara så här, oj, sen händer en jättekonstig grej. Men det som händer i den myten som jag tyckte var intressant är att han lämnar bara henne på en ö. Och bara åker därifrån. Och det är aldrig förklarat så här. Och sen så liksom, ja. Och då är hon jätteledsen liksom. Och då finns det super många tavlor, konsthistorien som beskriver henne. Hon sitter, liksom ligger och gråter på stranden och jättemycket, och man är så fascinerad av det på något sätt. Men just så bara, det var bara intressant, så här, hans känsla, varför gör han det? Eller så här, hur kan man beskriva den känslan? Den känslan är så himla odramatisk på ett sätt, för den är bara så här, den är så här konstig. Det är bara så här, någonting har försvunnit liksom.
Mm.
Ja, men serien heter så att Theseus ansikte, bara för att det finns en massa bilder på henne när hon är ledsen, och att det liksom inte finns någon bild på honom, så bara hur ser han ut, eller det finns liksom inte som motiv eller så här kulturellt motiv, eller finns inte så många så här filmer som handlar om det, alltså handlar om att någon så sluta vara kär, eller det är väldigt så svårfångad händelse liksom.
Ja, jag tänker på ett exempel i kulturen är det här, vad heter den, Eva och Adam, eller nej, den heter nog Adam och Eva, som ska börja med liksom, den börjar med slutet på något sätt då, att de eller man får se eftertexterna först, att då har de träffats varandra, han har räddat henne från en eldsvåda och liksom det är jätteromantiskt, och sen är fast forward då till att de har varit ihop och börjar sluta vara kära i varandra.
Just.
Eller har slutat vara kära i varandra. Det är ju liksom en skildring av den känslan. Men det är betydligt ovanligare. För det var väl det de gjorde med den filmen också då. För att de sa att alla filmer slutar när de får varandra.
Just det.
Men det är intressant att kanske skildra vad som händer när man inte längre är kär.
Mm.
Men där tog du inte så mycket, alltså i det kapitlet vad som händer när man slutar vara kär. Där, alltså någon gång i förbifarten i boken nämndes det här med den liksom vetenskapliga eller biologiska teorin då att känslorna tar slut efter cirka 2 år.
Mm.
Det är väl säkert, det kan ju säkert beskrivas på något sånt sätt att okej, nu har ni fått chansen att göra barn.
Mm.
Om det inte blir några barn så gå vidare till någon annan. Liksom. Mm. Det kanske är liksom den evolutionsmässiga förklaringen till det.
Det finns faktiskt en sån evolution, den är på en ruta, men det är en sån...
Ja, men det var det.
Ja, precis.
Ja, det nämns i förbifarten att
det är... Det är en hjärnforskare som skriver någonting om det. Det heter någonting. Det heter Coleridge... effekten eller något sånt där. Mm. För det är döpt efter en president som, alltså det finns en sån anekdot om honom, att han och hans fru typ är på besök, så statsbesök, den amerikanska presidenten då, Coolidge, ifall man säger man.
Mm.
Och då liksom går de in typ en och en så här, i ett hönshus. Och då är det typ en tupp och många hönor. Och då så frågar presidentfrun när hon är inne där, har den här tuppen sex med de här hönorna varje dag?
Mm.
Och så säger han så här, ja det har den. Och så säger hon, tell that to my husband. Och sen så går han in och så säger han, har den här tuppen sex med de här hönorna? Eller så att din fru sa att jag skulle berätta typ att den här tuppen har sex med de här hönorna varje dag.
Mm.
Och så säger han, but is it with the same höna då? Och han bara, no it's not. Och han bara, shumpring, mic drop.
Tell that to my wife.
Exakt, han säger då, tell that to my wife, såklart. Så, nej men liksom då att, så det är ju den då biologistiska förklaringen till det. Att genspridningen ska maximeras och sånt, och därför så byter män partner hela tiden och kvinnor gör inte det, för att, ja men det är den här biologistiska förklaringen.
Mm.
Så den, den ser du tror på 100%.
Vad sa du? Den,
den tror du på, eller hur? Du,
biologistiska. Den biologistiska förklaringen.
Ja.
Ja, det är väl, det är väl den som jag tror mest på i alla fall. Det var vissa grejer som jag inte, alltså det här, så någons annanhet, ja, eller någonting sånt, det kände jag med att det förstod jag inte riktigt.
Nej, precis. Så det är liksom mer det
här, vissa grejer som var lite krångliga. Men jag tänkte på det mycket nu när jag var i Danmark på Louisiana Literature Festival, eller vad den hette. Och då så var det då Robert Crumb, serietecknaren, och Alan Kominsky Crumb. De är gifta då. Mm. Och de hade varit gifta i 48 år, tror jag.
Wow.
Eller i alla fall varit ihop i 48 år.
Mm.
Och där var liksom, och de har gjort serier då, Dirty Laundry Comics, som handlar om deras förhållande upp och ner liksom, eller the ups and downs in our relationship, som de snackade om. Och det var ju, de hade liksom så här experimenterat ganska mycket, och det var väldigt intressant att höra hur, för de hade ju lyckats hålla ihop, om det nu är ett självändamål att det finns ett egenvärde i att man håller ihop länge. Men om det finns det, så hade de då lyckats hålla ihop väldigt länge. Och de snackar om att de träffades då på, kan det vara 60-talet, när det var mycket så här free love, och man skulle liksom kasta ut alla gamla regler och traditioner genom fönstret. Mm. Och Aileen Kominsky berättade då att när hon träffade Robert Crumb, då var hon inne i en period där hon tänkte, jag ska ha så många pojkvänner som möjligt, jag ska vara så lösaktig som möjligt och ligga med så många som möjligt. Och liksom inte fastna för någon, för det blev väldigt jobbigt. Men sen så då så gillade hon Crumb väldigt mycket. Och han, när han träffade henne, så hade han en fru och en annan flickvän.
Ja, ja.
Och de har väl, jag tror alltid de har haft ett öppet förhållande.
Mm.
Och det låter ju så här liksom oproblematiskt, om man kan säga det så. Men hon berättar samtidigt så här om att hon, när de började teckna den här Dirty Laundry Comics, då var det att hon, att Robert Crumb då hade varit i sin studio, i sin ateljé, med någon annan tjej, och hon hade så smugit runt, för hon höll på grunder av svartsjuka, att hon var så svartsjuka, hon hade smugit runt, och så hade hon snubblat och liksom brutit benet, eller fått en spricka i foten eller något sånt där liksom. Så hon var ju liksom galen av svartsjuka, att hon försökte spionera på vad han gjorde med någon annan tjej, och sen så då när hon hade benet i gips eller vad det var, så hade de då, för att få tiden att gå, börja teckna serier tillsammans.
Mm-hmm.
Och de hade varit ihop då, men de hade väl alltid haft mer eller mindre öppet förhållande, eller träffat. Jag tror att Aileen Kominsky nu har haft en sidorelation som har pågått väldigt, väldigt länge. Och de snackade om så här, ja nu är Nu är båda två över 70. Jag tror hon är nog strax över 70 och kanske Robert Crumb är 76 eller sånt. Så han var så här, and my libido is down. Hans sexualdrift har liksom, och han tyckte så här, thank god, det är så skönt att slippa det här oket. Där han har sagt, det var som att fastkedjad vid en galen person hela tiden. Och så, men hon sa så här, men hennes sexualdrift var fortfarande, stod i full blom. Så hon sa, okej. Och så, så hon har väl då den här sidorelationen att ha sex med. Men det är ju väldigt otraditionellt sätt att få ett förhållande att vara i 48 år. Och det känns som att de var inte på väg att göra slut heller. Nej. Han verkade så här, vad skönt att min sexualdrift tonas av. Och hon bara såhär, ja.
Nice. Ja.
Så,
intressant, det låter som en bra serie det där när hon går omkring och är svartsjuk och försöker spionera.
Ja, för det,
måste läsa. Det låter som att det blir bra material. Liksom.
Absolut. För det får man inte glömma heller, att trots att man hittar en sån alternativ lösning så finns ju ändå den här svartsjukan där. Det är liksom inte frid och fröjd bara för att man hittat det.
Nej, det är absolut inte.
Och jag vet inte dock om, jag tror inte Robert Crumb är förmögen att känna så mycket svartsjuka. Mm. Han har ju sagt att han har aldrig känt någon, så mycket kärlek förutom då att till ett av sina barn.
Det är sånt.
Det ser han i den här filmen Crumb.
Också föräldrainspiration. Säga det i en film. Och sen inte så specificera det för någon. Så här, vilket barn det
är. Han säger vilket barn det är.
Jag tänkte att det skulle vara en grandios utsikning. Typ säga det. Och sen aldrig, så att barnen aldrig vet vem.
Det är nog en ännu större sykning att säga. Jag har bara känt kärlek en gång och det var till Sophie då, min dotter. Okay. Sen har han då sin son Jesse som är med i filmen och verkligen försöker liksom vinna hans kärlek men lyckas inte.
Men gud vad skönt.
Jo, ja, men han alltså då enligt Aileen så har han då Aspergers syndrom. Yeah. Jag vet inte riktigt om det men det känns som en ganska lös diagnos, men något fel är det ju liksom på hans känsloliv.
Det låter så.
Han verkar inte bry sig så mycket.
Ja, nej, precis.
Har du läst mycket av någon av deras serier?
Nej, jag har faktiskt inte det.
Nej? Ja, det var en grej som jag tänkte på när vi snackat för länge sedan. Mm. Att du har inte så mycket förebilder vad det gäller serier.
Nej.
Att du har inte ens några favoritserietecknare eller?
Nej, men jag tror nog inte att jag... Precis, nej, men jag tror inte att jag liksom har läst eller läst serier. Fast jag gillar att läsa serier. Alltså jag har ändå läst ganska mycket, alltså så av någon anledning. Alltså när jag så var med i så här kulturrådet så fick jag liksom läsa typ alla så här, då läser man ju liksom alla.
Du satt med och bestämde vilka som skulle få pengar.
De har ju med liksom en typ verksam serietecknare och en liksom fotograf och en någonting annat. Så turas man om, så man sitter liksom 2 år eller 3 år eller någonting, sen byter man liksom. Och då läste jag typ alla liksom serier och bildverk som liksom kommer ut på svenska för dem, men under liksom 2, 3, 4 års tid så gjorde jag det. Och det var ju väldigt så här, eller liksom då kände jag verkligen att jag hade en otrolig koll på så var allting som ges ut.
Då var det även översatta verk då.
Också översatta verk och allting som bara kommer ut liksom. Men
är du likadan vad det gäller litteratur, alltså utan bilder? Eller har du,
jag är mycket mer intresserad av liksom litteratur utan bilder, så jag, alltså det läser jag som hela tiden. Mm.
Så men, där har du favoritfattare?
Ja, absolut, verkligen. Då läser jag som jättemycket hela tiden. Men däremot serier, men jag gillar så, jag kan gilla...
Men det är lite udda då att du valde, om du är jätteintresserad och gillar litteratur utan bilder, och att du då valde mediumet serier, alltså så med bilder. Varför valde du inte litteratur?
Nej, men jag skrev liksom litteraturen, ska säga, innan jag började rita serier. Fast jag har liksom alltid ritat serier också. Och sen så har jag alltid läst serier. Men jag ska inte säga att det är så här, någonting som är mina favoriter idag. Så. Men jag menar, när jag var liten läste jag såklart jättemycket serier. Serier som alla barn läser. Så här, Tintin och Asterix och alla de här serierna. Lucky Luke och hit och dit. Och sen så läste jag liksom när jag blev tonåring, när jag blev 12-13 år, så läste jag alla Galago-tecknare. Mm. Liksom, så jag läste såklart alla så här Mats Jonsson och Åsa Grenvall och Max Andersson och Lars Sjunnesson och alla de här. Hela den liksom 80-talsgenerationen. Så jag menar, då läste jag ju som alla dem. Men sen så... och sen liksom Julie Dossi. Alltså, jag vet inte. Alltså, och sen... så att, jo, men absolut, jag läser, alltså, och sen nu läser jag, alltså, om jag ska säga vad jag tycker, alltså, kul nu, tycker jag det som att det finns väldigt många ja, men typ Moa Romanovas bok eller Agnes Jakobsson bok eller såna böcker, alltså, att det finns mycket så här debutanter nu som är så extremt duktiga och väldigt så här, helt otroligt liksom, som verkligen tycker jag visar att Sverige liksom har gått framåt så mycket som serieland, och typ, så här, folk är så här svinduktiga helt plötsligt, och eller hur?
Ja,
och
ja, göra något
som man bara, oj, jag fattar inte att det här... Eller så här, det skulle inte kunna hända, känns det som, för när vi började. Eller jag känner med mig själv i alla fall, att jag aldrig skulle ha blivit ens publicerat. Så här, jag skulle... att det var... Det har hänt
det
mycket.
Det fanns bra fler grejer på. Också.
Ja, det är klart jag gjorde det, jag ska sluta.
men litteratur och så här, så sa... När jag berättade att jag skulle till den här litteraturfestivalen, så sa du att du var inne i en Houellebecq-period just nu. Det är en lite din senaste persona, så kanske det är ganska väntat. Vad är det du gillar med honom?
Men jag gillar sig faktiskt med honom, att han är liksom en romantiker faktiskt. Jag gillar honom. Ja, han är det liksom. Han är som typ en galen romantiker. Det är därför jag har, alltså, även om alla hans böcker handlar liksom bara om så här liksom jättesjuka, liksom destruktiva, olika slags jättedeprimerande relationer, så är det ändå liksom en sån stark så här liksom romantisk vibb i böckerna. Och jag har också ritat honom faktiskt på en bild här och skrivit ett citat exakt i boken på honom, exakt.
Jo, men han beskriver honom... på något sätt den här ganska, jag tycker han beskriver den oromantiska kärleken på ett väldigt poetiskt och romantiskt sätt. Han kan ju berätta sådär: och då när hon lämnade mig så kände jag ingenting. Och sen så liksom den här tomheten broderar han ut till någonting romantiskt liksom. Men egentligen så är det att han kanske egentligen har samma inställning då som Leonardo DiCaprio. Fast Leonardo DiCaprio säger så här: ja, det vi är vänner, det är lugnt. Men han liksom går in i den här känslan och beskriver den på ett väldigt poetiskt och romantiskt sätt.
Ja, men han tror jag ändå liksom, jag tycker han ändå liksom beskriver, alltså, att han är väldigt så här, kulturkritisk på det sättet, att han liksom beskriver hela den här liksom, vad ska man säga, marknadifieringen av sex som något väldigt negativt med liksom, vad ska man säga, att liksom då, han beskriver ju incels väldigt mycket i så här, sina första böcker, men så här, någon jätteful man som aldrig får, någonsin får ragg, och hur hans liv liksom bara blir mer och mer, alltså, jag vet inte, det är liksom någonting med det som är så här.
Det är en väldigt välformulerad incel. Det var han ju i sina första böcker. Och det är ju intressant att läsa. Ja, men det var det hans första bok, Konkurrens till döds då, som handlar om att han jämför en fri ekonomisk marknad. Det blir ju orättvist för väldigt många, att vissa får jättemycket pengar och vissa får ingenting. Och då menar väl han att han tyckte det var orättvist med en fri romantisk marknad, och att vissa fick jättemycket sex och partners och vissa fick ingenting. Och att han då hade något önskemål att den skulle regleras på samma sätt som den ekonomiska marknaden reglerades.
Precis, innan han själv blev en jättepopulär författare i alla fall. Ja, ville det skulle regleras. Nej, men...
jo, han verkar inte vara... Han snackade om att han hade bott i Skottland, eller nej, Irland har bott i, för att han inte ville betala så mycket skatt. Så han verkar ju ändå inte vara jättefar att ekonomin ska regleras i Frankrike.
Nej,
i alla fall.
Nej, precis. Han vill nog hellre att så här, sexet ska regleras. Alla ska
det,
få.
Det är nog rätt vanligt, men han kände att han inte fick så mycket, så tänkte han, ja, det var bättre om det delades rättvist, ja, på alla. Men nu när han har mycket tänker han, då behåller jag allting själv.
Absolut.
Kanske både klassisk, vad det gäller sex och pengar.
Precis. Klassisk utveckling.
Mm, jag tror vi ska börja runda av här. Mm. Du kanske vill berätta hur man köper din bok.
Mm.
Nätbokhandlar.
Ja.
Söker efter,
precis,
ditt namn. Jag tycker inte du har gjort så mycket reklam för den i er podd.
Nej, det kanske inte har. Att jag borde ha pratat mer om den kanske.
Ja men så här, nu släpps den snart det här.
Jag tror att jag sa det i den senaste boken. Ja precis. Nej men nu finns den absolut.
Mm.
Och ja.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Liv Strömqvist.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.